Vi ska tala om den eviges tjänare. Det finns väldigt många skriftställen som talar om tjänare. Det finns flera hebreiska ord för tjänare, men det allra vanligaste det är eved. Eved. Ein. Vet dalet. Och det förekommer mer än 800 gånger i de hebreiska skrifterna. Och så finns det verbet då, avad, samma bokstäver, som förekommer nästan 300 gånger. Så om vi lägger ihop dem får vi 1100 skriftställen där ordet eved eller avad, tjänare, förekommer i hebreiska. Det betyder ju då med andra ord att det är ett väldigt viktigt ord. Vi kan jämföra med ordet Elohim som förekommer 2500 gånger. Det är lite mer än dubbelt så många gånger. Ja. Ja. Tar du prata om den? Ja. Tzemach, det betyder telning. Tzemach. Där finns ordet tjänare också. Avad, eved. Min tjänare. Telningen. Jag tror att det är eved där. Eved betyder tjänare. Avad betyder tjänade. Alltså det är roten till verbet. Att tjäna. La avod är infinitiv formen. Det är ein bet dalet. Låt oss slå upp i Lukas 17, vers 7 till och med 10. En text. Och jag kommer att läsa många texter här. Så, och vi ska inte, jag ska inte ta tid med att vi slår upp dem, utan jag har dem redan förskrivna, så att jag säger dem. Så lyssna med båda öronen och lite till. Lukas 17 och 7. Därför, nej, nu kommer jag fel. Om någon av er har en tjänare som plöjer eller vaktar boskap, säger han då till honom när han kommer hem från marken: kom genast och ät. Säger han inte istället: laga nu till vad jag ska äta och fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker, sedan får du själv äta och dricka. Inte tackar han tjänaren för att denne gjorde det han var tillsagd att göra. Så ska också ni säga när ni har gjort allt som krävs av er: nu är vi tjänare utan uppgifter, har de skrivit här. Översättningen var lite lustig, tycker jag. Onyttiga tjänare. Odugliga tjänare. Alltså det är en attityd. Vi är bara ringa enkla tjänare, skulle jag vilja säga. Vi har bara gjort det vi var skyldiga att göra. Tanken att man är en tjänare till den evige är mycket, mycket stark i skrifterna. Det är en identitet som alla människor borde ha. Att tjäna Gud, det är det största i livet. Människan har stora behov. Det första behovet kanske vi kan säga att människan behöver känna sig älskad. Vi behöver känna att vi är omtyckta. Men ett annat stort behov är att man känner att man har en uppgift. För om man inte känner att man har en uppgift, så känner man sig värdelös. Och därför så är identiteten som Guds tjänare en viktig identitet som vi måste ha för att inte missa målet med våra liv, kan vi säga. I femte Mosebok 10 och 12 står det skrivet: och nu Israel, vad begär Herren din Gud av dig annat än att du fruktar Herren din Gud, att du vandrar på hans vägar, att du älskar honom och att du tjänar Hashem, din Elohim, av hela ditt hjärta och av hela din själ. Han begär alltså inget annat av sitt folk Israel i det här fallet, men det gäller också de människorna som inte tillhör Israel, att frukta honom, vandra på hans vägar, det betyder lyda hans bud, älska honom och tjäna honom av hela hjärtat, av hela själen. I psalm 100, vers 2 står det skrivet: tjäna den evige med glädje, kom inför honom med jubel. Tjäna den evige. Hur? Med glädje. I Shema-bönen som vi ber flera gånger om dagen står det skrivet, den andra delen börjar så här i 5 Mosebok 11, vers 13: om ni nu lyssnar till de bud som jag idag ger er, så att ni älskar den evige er Gud och tjänar honom av hela ert hjärta och av hela er själ, då ska jag ge regn åt ert land i rätt tid, höstregn och vårregn, och du ska få bärga in din säd, ditt vin och din olja. Jag ska ge din boskap gräs på din mark och du ska äta och bli mätt. Men se till så att inte era hjärtan blir förförda och ni viker av och tjänar andra gudar och tillber dem. Till då ska Herrens vrede upptändas mot er och han ska tillsluta himlen så att inte regn faller och marken inte ger sin gröda och ni snabbt blir utrotade ur det goda land som Herren ger er, och så vidare. Tjäna Herren. Varför föddes jag? För att tjäna Herren. Varför föddes du? För att du skulle vara en gudstjänare. Du är en gudstjänare. Det är syftet med ditt liv, att tjäna Gud. Tjäna Gud. Problemet med synden är att vi tjänar någonting annat. Tjänar våra egna syften, tjänar avgudar eller tjänar fel. Ja, tjänar Abraham, Isak och Jakob kallas för den eviges tjänare. Moshe, när han ber och ropar om nåd för Israel, han är uppe på berget efter att de har gjort guldkalven, då använder han just det som ett av sina försvar för att Herren inte ska utplåna Israel. Tänk på Abraham, Isak och Israel, dina tjänare, som du med ed vi själv har lovat, och så vidare. Han poängterar, de var dina tjänare, kom ihåg dem. Två gånger står samma ord. Moshe kallas för den eviges tjänare i 4 Mosebok 12:7. Men så gör jag inte med min tjänare Mose. I hela mitt hus är han betrodd. Vi kommer ihåg när han tillrättavisade Miriam och Aaron som hade kritiserat honom. Då talar Herren direkt till dem och säger: jag talar med, om någon är profet så talar jag med drömmar och syner och så vidare. Men så gör jag inte med min tjänare Moshe. Återigen poängteras att Moshe var Herrens tjänare. Och jag talar ansikte mot ansikte med honom tydligt och inte i gåtor. Men han får se den eviges gestalt. Fruktar ni då inte att tala illa om min tjänare Moshe? I Josua kapitel 1, vers 2 upprepas samma text igen. Min tjänare Mose är död. Stå upp och gå över Jordan, du och allt detta folk, in i det land som jag ska ge åt Israels barn. Josua 1:7. Jag var stark och mycket frimodig, så att du håller fast och följer all den undervisning som min tjänare Mose har gett dig. Vik inte av från den, vare sig till höger eller till vänster, så ska du ha framgång vart du än går. När Daniel bad sin bön för Israel i Daniels kapitel 9, säger han också samma sak om Moshe eller Mose. Hela Israel, Daniel 9:11. Hela Israel överträdde din lag och vek av utan att höra din röst. Därför utgöts också över oss den förbannelse och den ed som står skriven i Guds tjänare Moshes lag. Vi hade ju syndat mot honom. Och den sista profeten säger i sin bok Malaki 4:4, det är faktiskt i slutet där i sista, bland de sista orden från himlen till Israel i profetskrifterna: kom ihåg min tjänare Moshe, Moshes lag som jag gav honom befallning om på Horeb eller Horeb, stadgarna och föreskrifterna som gäller hela Israel. Gång på gång poängteras att Mose var en tjänare. Men är det någon som speciellt har fått benämningen tjänare i skrifterna, så är det David, kung David. Jag har räknat, det är väldigt många bibelställen som säger just att David var en Guds tjänare. Och jag funderar på varför är han speciellt nämnd som Guds tjänare. Kan det möjligtvis vara så att hans lovsjungande själ blev speciellt älskad i himlen? Han heter ju David. Det betyder vän. Samma ord har vi i Höga visan eller i Sångernas sång när man säger: min vän är min och jag är hans. Anile dodi, det är min vän. Samma bokstäver som David. Dalet, vav, dalet. Och sen är det ett jud till slut, så blir det dodi. Men David skrivs dalet, vav, dalet. Och då har du samtidigt skrivit 14 när du skrivit David. Andra Samuelsboken 7:5 står det så här: gå och säg till min tjänare David, så säger Herren, skulle du bygga mig ett hus att bo i? Samma bok, Andra Samuelsboken 7:8. Nu ska du säga så till min tjänare David, så säger Herren Sebaot, det var jag som hämtade dig från betesmarken där du följde fåren för att du skulle bli förste över mitt folk Israel. Första krönikeboken 17:16. Då gick kung David in och satte sig ner inför Herrens ansikte och sa: vem är jag, Herre Gud, och vad är mitt hus eftersom du har fört mig ända hit? Och ändå var detta för litet i dina ögon, o Gud. Du har också talat om din tjänares hus långt fram i tiden. Ja, du har sett till mig som om jag vore en upphöjd man, Herre Gud. Han talar om sig själv som en tjänare. Han har alltså identiteten: jag är Guds tjänare. I första kungaboken 11:13 står det: dock ska jag inte rycka hela riket ifrån honom, utan en stam ska jag ge åt din son för min tjänare Davids skull. Första kungaboken 11:32: bara en stam ska han få behålla för min tjänare Davids skull och för Jerusalems skull. Vers 34: dock ska jag inte ta ifrån honom hela riket, utan jag vill låta honom vara förste så länge han lever för min tjänare Davids skull. 35: men jag ska ta kungadömet från hans son och ge de 10 stammarna åt dig, och åt hans son ska jag ge en stam, så att min tjänare David alltid har en lampa inför mitt ansikte, och så vidare. Andra kungaboken 8:19 står det: sin tjänare Davids skull. Första kungaboken 14:8: min tjänare David, och så vidare. Jag hittade faktiskt 20 skriftställen där det står min tjänare David. 20 texter där det uttrycket återkommer. Och profeterna tar också upp det. Jeremia till exempel 33:22: lika oräknelig som himlens härskara är och lika omättbar som sanden är i havet, lika talrik ska jag låta min tjänare Davids efterkommande bli, och lika många leviterna som står i min tjänst. Jeremia 33:26: då ska jag också förkasta Jakobs, min tjänare Davids efterkommande. Han säger: om månen och solen och det här försvinner, då ska jag kunna förkasta Davids min tjänare Davids efterkommande, och så vidare och så vidare. David är på ett alldeles speciellt sätt identifierat som den eviges tjänare. Salomo kallar sig den eviges tjänare. När han bad, och hade, precis när han hade byggt templet färdigt, så invigdes templet, och då säger han i andra krönikeboken 6:19, men vänd dig ändå till din tjänares bön. Han säger inte min bön, utan han säger din tjänare, och kallar sig själv för din tjänare. Herre min Gud, eller Hashem min Elohim, så att du hör det rop och den bön som din tjänare sänder upp till dig. Och så vidare. Vers 20 också kan vi läsa. Och låter dina ögon dag och natt vara öppna mot detta hus, den plats om vilken du har sagt att du där vill fästa ditt namn, så att du hör den bön som din tjänare ber när han vänder sig mot denna plats. Ja, hör de böner som din tjänare och ditt folk Israel sänder upp. Och så vidare. Nehemja var den eviges tjänare. Nehemja kapitel 1 vers 6 säger: låt ditt öra lyssna och dina ögon vara öppna, så att du hör din tjänares bön. Hur många gånger säger du det till Herren när du ber? Tänk på din tjänare och hans fru. Lyssna på din tjänares ord. Har du identiteten att jag är Guds tjänare? Vi ser här att de här gudsmännen hade det. Alla identifierar sig som Guds tjänare. Nehemja 1:8, tänk på det ord som du gav din tjänare Mose. Nehemja 1:10, de är dina tjänare och ditt folk. Vilka talar han om? Israels folk. De är dina tjänare och ditt folk som du har befriat genom din väldiga kraft och din starka hand. Nehemja 1:11. O Herre, låt ditt öra lyssna till din tjänares bön och till dina tjänares bön, de som har sin glädje i att frukta ditt namn. Låt din tjänare idag ha framgång och låt honom finna barmhärtighet inför denne man. Jag var då munskänk hos kungen. Nehemja var det. Kaleb kallas för Herrens tjänare. Han säger om honom i fjärde Mosebok 14:28. Men i min tjänare Kaleb, eller Kaleb, är en annan ande. Kaleb identifieras från himlen som Herrens tjänare. Sadrak, Mesak och Abednego blev identifierade som den högste gudens tjänare. De som vägrade tillbe en bildstod. Och kungen hade ju sagt att den som inte tillber bildstoden, han kommer att kastas i den brinnande ugnen. Och de sa: vi tänker inte tillbe din bildstod. Och då kastades han i ugnen. Då kastades de i ugnen. Och då så räddade ju Hashem dem med en ängel. Och kungen sprang till ugnen för att se vad som hade hänt. Så står det i Daniel 3:26. Sedan gick Nebukadnessar fram till den brinnande ugnens öppning och ropade: Sadrak, Mesak och Abednego, har den högste gudens, ni den högste gudens tjänare. Ni den högste gudens tjänare. Alltså den här babyloniska kungen identifierade dessa unga judiska män som den högste gudens tjänare. Kom hit ut. Kom ut, kom hit. Då gick Sadrak, Mesak och Abednego ut ur elden. Daniel kallas också för den eviges tjänare. Daniel kapitel 6 vers 10. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in till i sitt hus, där han i sin övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän 3 gånger om dagen, bad och tackade sin Gud så som han tidigare hade brukat göra. Här ser vi hans tjänst. Daniels tjänst. Han tjänade Gud genom att be 3 gånger om dagen i enlighet med de offer som var i templet. 3 bönetiderna som vi känner till: Shacharit, Mincha och Arvit. Det var hans gudstjänst, Daniel. Och vid det här tillfället så var Daniel omkring 80 år gammal. Han tjänade Gud genom att be. Och naturligtvis också andra saker. Men jag tror att hans främsta uppgift i livet var just att be. Och han bad ju när det inte fanns något tempel. Han bad mot Jerusalem trots att templet var nedbrutet. Så att vi ser att man kan hålla de här bönetiderna och den här rutinen med de här tre offertiderna i templet även när det inte finns något tempel. I kapitel vers 20 i Daniel 6. När han kom i närheten av gropen, 6:20. När han, alltså kungen då, kom i närheten av gropen, det var ju där han var bland lejonen. Och ropade han på Daniel med ängslig röst och sa: Daniel, du den levande Gudens tjänare, har din Gud som du så oavbrutet dyrkar kunnat rädda dig från lejonen? Det var så han hade blivit känd. Han oavbrutet dyrkade han den evige. Och då, det var ju han tjänade ju kungen. Han var ju hög uppsatt tjänsteman i riket. Och han drog sig undan och bad 3 gånger om dagen. Och det var hans tjänst på ett alldeles speciellt sätt. I kapitel 9, vers 17 ser vi att Daniel själv, när han ber sin bön där för folket på ett alldeles speciellt sätt, säger han: hör nu du vår Gud din tjänares bön och åkallan, och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens skull. Han identifierar sig också som en tjänare. Zerubabel var den eviges tjänare. I Haggai 2:24 står det skrivet: på den dagen, säger Herren Sebaot, ska jag ta dig, min tjänare Zerubabel, Sealtiels son, säger Herren, och göra dig till en signetring. Till dig har jag utvalt, säger Herren Sebaot. Profeterna kallas för Herrens tjänare. Esra 9 och 11. Dina bud som du gav genom dina tjänare, profeterna. Jesaja 23. Liksom min tjänare Jesaja har gått naken och barfota. Och nu i 3 år varit ett tecken och förebud angående Egypten och Nubien. Och så vidare. Jeremia 7:25. Från den dag då era fäder drog ut ur Egyptens land ända till idag har jag sänt till er alla mina tjänare profeterna. Och det här uttrycket mina tjänare profeterna eller sina tjänare profeterna förekommer flera gånger i Jeremia och andra texter. Profeterna anses som Herrens tjänare. Amos 3:7 säger: ty Herren eller den Adonai Hashem gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare, profeterna. Det står inte bara profeten, utan ordet tjänare finns med där. Israels folk kallas för Guds tjänare. I andra Mosebok 10:26 säger de just till farao när de ska gå ut de här orden: också vår boskap måste gå med oss, och inte en klöv får bli kvar. Från vår boskap tar vi när vi tjänar Herren vår Gud. Från början när de blev fick en folkkänsla, så visste de att vi är ett folk som är skapat till att tjäna Gud. Och därför så behövde de också djur med sig när de skulle ut i öknen och tjäna Herren. När de skulle befrias från Egyptens slaveri, så sa de: vi måste ta med oss djuren, för vi ska offra och tjäna Herren med dem. Tredje Mosebok 25:42. Där står det: ty de är mina tjänare. Han talar om Israels barn, Israels söner och döttrar, som jag har fört ut ur Egyptens land. De ska inte säljas som man säljer slavar. Tredje Mosebok 25:55. Ty Israels barn är mina tjänare. De är mina tjänare som jag har fört ut ur Egyptens land. Jag är Herren er Gud. 2 gånger poängterar här. De är mina tjänare. Mina tjänare. Och så vidare. Här finns många, många bibelställen som talar om Israels folk. Låt oss se i Nehemja kapitel 2 vers 20. Då svarade de: himlens Gud ska låta det gå oss väl, och vi, hans tjänare, ska börja bygga. Men ni har ingen del eller rätt i Jerusalem eller anknytning dit. Det var ju de här Sanballat och de här som försökte att knäcka tempelbygget på Nehemjas tid. Jerusalem och tempelbygget. Speciellt Jerusalem som murar då i det här fallet, tror jag var. Då hade de precis den här känslan att vi är Herrens tjänare och vi ska bygga på den här staden. Jesaja 43:10: ni är mina vittnen, säger Herren, och mina tjänare som jag har utvalt för att ni ska känna mig och tro mig och förstå att jag är den som har förutsagt detta. Före mig blev ingen gud formad, efter mig ska ingen komma. Jesaja 44:1: men hör nu du, min tjänare Jakob, du Israel som jag har utvalt. Så säger Herren, han som skapade dig, han som formade dig redan i moderlivet och som hjälper dig. Frukta inte du, min tjänare Jakob, du Jeshurun som jag har utvalt. Det är alltså vers 2 också. Jesaja 42:21: tänk på detta du Jakob, du Israel, ty du är min tjänare. Jag har format dig, du är min tjänare Israel. Du blir inte bortglömd av mig. Hur många tror att Israel idag är Guds tjänare? Ja, det kanske var en dum fråga. Fråga om någon som inte tror det. Israel fortsätter vara Guds tjänare. Frukta inte du min tjänare Jakob och så vidare. Psalm 135 och vers 1 säger: halleluja, prisa den eviges namn, prisade ni den eviges tjänare. Så när vi prisar honom så utför vi tjänst. Ni som står i Hashems hus, i gårdarna till vår Guds hus. Prisa Hashem, till Hashem är god, lovsjung hans namn, till det är ljuvligt. Psalm 113 och vers 1 säger likadant. Det var det vi läste hallel nu under Chanukka. Halleluja, lova ni den eviges tjänare, lova den eviges namn. Så börjar hallel. Tjänare. Psalm 116 vers 16. Också i hallel. Ack evige, jag är ju din tjänare. Jag är din tjänare, din tjänarinnas son. Du har lossat mina barn. Så min mamma är tjänarinna. Jag är tjänare, min mamma är tjänarinna. Vi är Herrens tjänare allihop. Israel är speciellt identifierad som Guds tjänare. Jesaja 41 vers 8: men du Israel, min tjänare, du Jakob som jag har utvalt, du ättling av Abraham, min vän, jag har hämtat dig från jordens ända, vers 9 också, kallat dig hit från dess yttersta hörn, och jag har sagt till dig, du är min tjänare, dig har jag utvalt och inte förkastat. Jesaja 65:9: jag ska låta en avkomma gå ut från Jakob, från Juda, en arvinge till mitt berg. Ty mina utvalda ska besitta landet, mina tjänare ska bo där. Jeremia 30, vers 10: så frukta inte du min tjänare Jakob, säger Hashem, och var inte förskräckt och Israel, ty jag ska rädda dig ur landet i fjärran, och så vidare. Sen har vi faktiskt två icke-judar i skriften som speciellt också kallas för Herrens tjänare. En är hans tjänare på ett negativt sätt och en är hans tjänare på ett positivt sätt. Den första är Nebukadnessar, som är den babyloniska kungen, som kom för att förstöra, för att kriga mot judarna och föra bort Israels barn, judarna till Babylon i fångenskap. Han kallas för Guds tjänare i skrift. I Jeremia 25:9 säger han så här: se, jag ska kalla på alla folkstammarna i norr, säger Hashem, Och jag ska sända efter min tjänare Nebukadnessar, kungen i Babel. Och jag ska låta dem angripa detta land som de som bor här och de som bor här, lika som alla hedna folken här omkring. Jag ska förgöra dem och de ska bli till häpnad och åtlöje och evig ödeläggelse. Jeremia 27, vers 6. Nu har jag givit alla dessa länder i min tjänare Nebukadnessars, den babyloniska kungens, hand. Så trots att han då var en som krigade mot Israel, en som förde bort judarna i fångenskap och dödade massor med judar, så kallas han Guds tjänare. Hur kommer det sig? Hur kunde han tjäna Gud med det? Jo, därför att det var han som utförde Guds dom över det judiska folket som hade syndat mot honom. Han blev Guds redskap. Yxan som han högg med. Så han kallas i skriften för Herrens tjänare. Det finns också i Jeremia 43:10 har vi tre vittnesbörd på samma sak. Och säg till dem, så säger Herren Sebaot, Israels Gud, så jag ska sända bud och hämta min tjänare Nebukadnessar, kungen i Babel, och hans tron ska jag sätta upp ovanpå de stenar som jag har gömt här. Job är en annan icke-jude som identifieras som Herrens tjänare. I den himmelska världen kom åklagaren, en andemakt, en ängel. Och i Job kapitel 1, vers 8 står det skrivet. Då sa det den evige till åklagaren, har du lagt märke till min tjänare Job? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker eller flyr det onda. Job kapitel 2, vers 3. Herren sa till åklagaren, har du gett akt på min tjänare Job? Intressant att den evige säger så till Satan, min tjänare Job. Tror du att den evige kallar dig för sin tjänare? Han kanske talar om dig där uppe i himlen till sina änglar och säger, min tjänare Gunno, istället för att bara säga Gunno, min tjänare Henrik. Det är så han identifierar de som tillhör honom och utför hans befallningar. Job 42:7. Sedan Herren hade talat dessa ord till Job, sa Herren till Elifas från Teman, min vrede är upptänd mot dig och dina båda vänner, ty ni har inte talat om mig vad som är rätt, så som min tjänare Job har gjort. Ser du att det står inte att Elifas var Herrens tjänare? Elifas var ju Esaus förstfödde. Han kallades inte för Herrens tjänare, men Job kallades för Herrens tjänare. Vers 8. Ta er därför nu till 7 tjurar och 7 baggar och gå till min tjänare Job och offra dem som brännoffer för er. Och min tjänare Job ska be för er. Jag ska visa nåd mot honom och inte göra mot er som er dårskap har förtjänat, ty ni har inte talat om mig vad som är rätt, så som min tjänare Job har gjort. Det är faktiskt en äretitel att bli kallad för Herrens tjänare. Och i Jesaja 56:6 hittar vi att de främlingar som sluter sig till den evige kallas hans tjänare. 56:6 Jesaja. De främlingar som har slutit sig till Hashem och som vill tjäna honom och älska den eviges namn, ja, som vill vara hans tjänare, alla som tar vara på sabbaten så att de inte ohelgar den och som håller fast vid mitt förbund, de ska jag föra till mitt avskilda berg. Jag ska ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer ska bli godtagna på mitt altare. Till mitt hus ska kallas ett bönehus för alla folk. Jag tänkte en tid att den här texten gällde bara de som konverterade till judendomen. De som bland nationerna gick in i omskärelseförbundet. Men så läste jag en bok utav en rabbin som skrevs på slutet på 1800-talet, en rabbin i Frankrike, nej, i Italien. Och översatt till franska. Och han använde just den här texten för att bevisa att de som tillhör nationerna kan tjäna Herren och hålla sabbaten utan att konvertera. För det står att mitt hus ska kallas ett bönehus för alla folk. Hade inte det stått det, så hade det kunnat tänka sig att det bara de som konverterar, för då hade det varit Israels folk. Men eftersom det står alla folk, så betyder det att de fortfarande tillhör de andra folken och är Herrens tjänare, håller fast vid sabbat eller tar vara på sabbaten och inte ohelgar den, och håller fast vid hans förbund, och så, som vill vara hans tjänare, vill tjäna honom och älska Herrens namn, sluta sig till Herren. Och det här är ju en härlig text då, att inte bara det judiska folket kallas för Herrens tjänare, utan här finns det möjlighet för alla folk att få vara hans tjänare. Nej, jag skulle inte sätta sabbaten som ett villkor för att vara Herrens tjänare. Men det är ju intressant att sabbaten nämns i den här texten. Sabbaten är alltså viktig för icke-judar då. Även. Så det är därför som jag anser att i de sju buden, de huvudbuden som gavs till Noa och hans ättlingar, när det står att man inte ska tjäna andra gudar, den positiva delen av att inte tjäna andra gudar, det är ju att tjäna den levande guden, och i den tjänsten, i Guds tjänsten, är också att man håller på något sätt sabbaten. Inte exakt precis som juden gör, men man respekterar sabbaten. Och det visar ju den här texten. För sabbaten gavs till människan, som det så skrivet. Adam fick ju sabbaten. Och Adam som fick sabbaten från skapelsen. Sen blev ju sabbaten gjort till ett förbundstecken mellan Herren och Israels folk och lyftes upp på ett alldeles speciellt sätt. Men det utesluter ju inte att icke-juden har det som en vilodag och som en dag då man på ett speciellt sätt tjänar Herren. Yeshua är på ett alldeles speciellt sätt den eviges tjänare. Jesaja 42 vers 1 talar om honom. Se min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min ande komma över honom. Han ska utbreda rätten bland hedna folken. När det står att jag har låtit min ande komma över honom, så är det ju Mashiach, alltså den som är andesmod, det talar om Messias. Och han kallas för min tjänare. Han ska utbreda rätten bland folk. I Jesaja 49:6 talas det också om honom, Messias. Han säger, det är för lite för dig då du är min tjänare att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Yeshua kallas för Herrens tjänare. I Jesaja 52:13. Se, min tjänare ska handla vist. Han ska bli högt upphöjd, ja, mycket hög. Och så kommer vi i Jesaja 53 därefter, va? Den lidande tjänaren. Som på ett alldeles speciellt sätt talar om Israels Messias, Davids son, förlåt, Josefs son. Zakaria 3:8. Lite svår text. Det läste vi ju här. Hör Josua, du överste präst, du och dina medbröder som sitter här inför dig. Dessa män ska vara ett tecken. Se, jag ska låta min tjänare tillningen, där har du ordet tjänare igen. Min tjänare tillningen komma. Det står inte bara tillning, utan min tjänare, alltså en betoning på att han är tjänare. Hebreerbrevet 8:1-2. Detta är en huvudpunkt i vad vi säger. Vi har en sådan överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen, och som tjänar i helgedomen. Nu är jag inte säker på att det används ordet, samma ordet Obed eller Abad där. Vi har ju inte den hebreiska texten. Så det kan ju vara ett annat ord. Men tanken är ju också att är man i templet så är man en tjänare. Präster är på ett alldeles speciellt sätt Guds tjänare i templet och i tabernaklet. Paulus nu då i apostlärningarna 16 och 16 och 17 ser vi att han också kallas för Guds tjänare. Låt oss se vad som står där. En gång, apostlärningarna 16 och 16. När vi var på väg till bönestället mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande och som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: de här männen är den högste gudens tjänare och de förkunnar för er en väg till frälsning. Var det sant? Absolut. Men det var en ond ande bakom de orden. Men det var ju sant. Men det som var utmärkande var ju att de var som kallades för tjänare. Den högste gudens tjänare. Apostlärningarna 24:14 säger samma sak nästan. Men det bekänner jag för dig, säger Paulus till Agrippa, tror jag var, att jag enligt den vägen som de kallar för sekt eller ett parti inom judendomen, enligt den vägen tjänar mina fäders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeten. Paulus säger, jag tjänar mina förfäders Gud. Det är det jag håller på med. Jag tjänar honom. Och jag tjänar honom enligt den vägen. Apostlagärningarna 26 och 7. Detta är det löfte som de 12 stammarna i vårt folk hoppas att få se uppfyllt. Medan de ständigt tjänar Gud natt och dag. För det hopps skull, konung Agrippa, anklagas jag av judarna. Paulus säger alltså att de 12 stammarna, Israels folk, hela tiden håller på att tjäna Gud. Natt och dag. Han säger natt först och sen dag. Dagen börjar på natten. Apostlagärningarna 27 och 23. Paulus var i skeppsbrottet här. Och det var ju risk att de skulle dö allihop. Det var ju otrolig storm. Skeppet höll på att gå under. Men då kom en ängel, står det här. 27:23. En ängel från Gud. Den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen bredvid mig i natt. Och så vidare. Sådan betoning på det ordet. Har vi lagt märke till det här i skrifterna tidigare? Eller är det någonting som har gått förbi? Romarbrevet 1:9. Gud som jag tjänar i min ande. Filipperbrevet 3:3. Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar genom Guds ande. Andra Timoteusbrevet 1:3. Jag tackar alltid min Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med rent samvete. Paulus skriver. Kan du läsa Apostlagärningarna 3:13? Jag kan ta det här så blir det på inspelning. Din helige tjänare Yeshua som du har smort. Står det så? 3:13. Låt oss se vad som står där. Nej, Abraham, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Yeshua. Bra, tack. Som ni utlämnade och förnekade inför Pontius, inför Pilatus. Sin tjänare. Hebreerbrevet 9:13 och 14 säger: om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga stängt på de orena avskiljer till yttre renhet, hur mycket mer ska då inte Messias blod rena våra samveten från döda gärningar så att vi tjänar den levande Guden? Varför upplevde vi frälsningen? För att vi skulle tjäna Gud. Varför blev du född på nytt? För att du ska tjäna Gud. Han renade vårt samvete från onda gärningar, som inte ska tjäna dumheter, vi ska tjäna Gud. Malaki 3:18. I den sista tiden kommer det att utkristalliseras och synas på ett alldeles speciellt sätt vilka som är Guds tjänare och de som inte är det. Det står så i Malaki 3:18. Då ska ni åter se skillnaden mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom. Och det här är egentligen de två inställningar som man kan ha i sitt hjärta. Antingen lever jag för att tjäna Gud, eller så lever jag för att tjäna någonting annat. Pengar till exempel. Tjäna pengar. Bra. Det var bra. Det ska vi ta på inspelningen. Eli, den gamle översteprästen, när Shmuel, Samuel, kom dit som barn och fick höra, hade ropade på Samuel, Samuel, och han gick upp på natten. Var det du som ropade, Eli? Nej. Och så förstod han att det var Herren sa. Ropade han en gång till och säger: tala Herre, din tjänare hör. En del vänder på det och säger: tjänare Herre, din talare hör. Nu låter din tjänare fara hädan i frid, säger Simon i templet. Och vi ser det här gång på gång i skriften. Och Miriam, när hon fick budet från ängeln som sa att du ska bli med barn. Jag är Herrens tjänarinna, låt det ske som du har sagt. Samuel 3:9, första Samuelboken 3:9, om Samuel, tala Herre, din tjänare hör. Hanna profetissan, tjänare med böner och fastor. De hade, ja precis, och det är syftet med den här undervisningen, att skapa ett starkare medvetenhet i våra sinnen att vi är Guds tjänare. Vi är Guds tjänare. Jag är en Guds tjänare. Du är en Guds tjänare. Det är din livskallelse att vara en Guds tjänare. I första Samuelsboken 12:24. Första delen säger: se bara till att ni fruktar Herren, eller den evige, och tjänar honom troget av hela ert hjärta. Se bara till. Och det var när de hade begärt en kung. Och profeten Samuel då stod inför hela folket och säger: nu ska kungen ta över här, men ni, se bara till, ni ska få en kung, men se bara till att ni fruktar Hashem och tjänar honom troget av hela ert hjärta. Vad är det? Hur kommer himlen att bli? Hur kommer det att bli i himlen? Hur kommer det att bli för oss i himlen, alltså, när himlen uppenbaras i sin fulla kraft? Här blåst oss. Inte att vi ska fara bort om månen och såna grejer. Hur blir det när himmelriket kommer? Det står i Uppenbarelseboken 7:15. Vi ska läsa sammanhanget där så vi får det med. Uppenbarelseboken 7. Det talar om den stora skara som ingen kan räkna, som står inför tronen. Ska vi se här då. Vers 9. Därefter såg jag se en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag. Titta här, alla folkslag och stammar och länder och språk. Här har vi svenskar och svenskan med. Svenska språket. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Det var alltså under Sukkot eller överhuvudtiden. Och de ropade med hög röst: frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Lammet är alltså inte Gud här. Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyra väsendena, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud. Och sa: amen, lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran och makten och välde tillhör vår Gud i evigheters evigheter. Amen. En av de äldste frågade mig: dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit? Jag svarade: min herre, du vet det. Då sa han till mig: dessa är de som kommer ur det stora lidandet, eller stora nöden, den stora vedermödan. Och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De ska aldrig mer hungra eller törsta, inte heller ska solen eller månen eller någon annan hetta träffa dem. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med fröjderop. Femte Mosebok 7 och 15 har en fantastisk text, ett fantastiskt löfte som säger följande. Herren nu har jag blandat ihop texterna, förlåt mig här. Det är ett annat text, det måste vara Andra Mosebok 23 och 25. I Andra Mosebok, där har vi det. Ni ska tjäna Hashem, er Gud, och han ska välsigna din mat och din dryck och ta bort sjukdom från dig. Här finns ett samband mellan välsignelse i maten och drycken och att vara frisk. Ett samband mellan det och att tjäna Herren. Den som tjänar Herren har löfte om att få sin mat och sin dryck välsignad och att kunna leva i hälsa. Andra Mosebok 23 och 25. Ja, det är i den här bibeln i alla fall. Andra Mosebok 23 och 25. Ni ska tjäna Herren er Gud och han ska välsigna din mat och din dryck och ta bort sjukdom från dig. Och så står det: i ditt land ska det då inte finnas någon kvinna som får missfall eller ofruktsam. Dina dagars tal ska jag göra fullt. Och så vidare. Tänk vilket resultat av att tjäna Gud. Inte en kvinna blir ofruktsam. Går vi tillbaka då till den text vi läste från allra första början, Lukas 17, 7-10. Det skrev vi upp och det läste vi. Vi ska gå tillbaka till den texten så ska vi avsluta med det. Vi ska analysera den texten lite grann här. Lukas 17, 7. Det här är en liknelse. Om någon har en tjänare som plöjer, det är alltså en liknelse. Och i det här samhället som han talar till då, det fanns ju slavar. Inte som vi tänker idag, men tjänare som ägdes av sina herrar. Och han plöjer och vaktar boskap. När då husbonden eller herren kommer hem, så är det ju tjänaren som ska passa upp honom. I första hand. Och sen får han ju äta själv. Och den här tjänarens attityd är ju då till husbonden eller sin herre, att jag ska inte ha tack för det här. Det är ju det som jag har, det är ju min plikt som tjänare att göra det här. Nu kan ju hans herre säga tack till honom. Men det som Yeshua vill lära oss med den här liknelsen är att vi ska ha samma attityd när vi tjänar den evige. Vi tjänar inte för att få tack. Jag tror att Hashem kan säga tack och han kommer att göra det. Men det är inte för att få tack som vi ska tjäna, utan vi ska ha den här attityden. Jag är född till en usel inom citationstecken tjänare, en ringa enkel tjänare. Jag är, det är det jag ska hålla på med. Det är liksom inget stort att tjäna Gud, utan det är det mest normala, för jag är sån, jag är en tjänare. Mask Jakob. Vi läser den här texten en gång till. Om någon av er har en tjänare som plöjer eller vaktar boskap, säger han då till honom när han kommer hem från marken: kom genast och ät. Säger han inte istället: lagat nu till vad jag ska äta, och fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker, sedan får du själv äta och dricka. Så tänker vi om Hashem. Om vi nu går till tempeltjänsten, så står det i skriften att min mat, lachmi, min mat, mitt bröd ska ni offra till mig vid den bestämda tiden. Och då talar han om offren i templet. Därför så finns det inom judendomen en regel som säger att först offrar man till Herren hans mat. Först ber man shacharitbönen på morgonen. Offrar huvudbönen, som är ett offer. Det motsvarar det dagliga lammets offer i templet. Det offrar jag på morgonen och sen får jag äta. Han ska äta först och sen äter jag. Därför så äter man inte frukost innan man ber morgonbönen i synagogan. Nu kan det vara lite svårt i de länder när solen går upp och vintern väldigt sent. Och då, om man kanske har jobb och så vidare. Men attityden är den att jag vill inte äta före Herren äter. Jag är hans tjänare, inte han som är min tjänare. Och då har jag löst det så här, att när jag är i de här länderna där man inte vi har ju två saker här. För det första, om man är sjuklig och måste ha mat vid väldigt speciella tillfällen för att inte bli dålig, så naturligtvis ska man se till att man är frisk så man kan ge Herren mat, så att säga. För om inte jag som tjänare är frisk, så kan jag inte ge Herren maten. Då kan jag inte stå inför honom i bönen. Så det kan finnas undantag i det här. Men om du har om du inte måste äta frukost innan morgonbönen, så gör inte det. Men du har faktiskt möjlighet att be med egna ord, trots att du inte kan be shacharit, så kan man be sina egna ord. Och det är också bön. Man ber till Herren och välsignar och upphöjer och prisar honom på morgonen när man går upp, innan man äter frukost. Och då har man ju faktiskt betjänat honom med en viss typ av mat innan man själv äter. Sen kan man ju fortsätta ge honom mer mat sen om man vill. Bildligt talat, som ni förstår. Men den här bilden att Herren äter utav våra offer, den finns i skriften, och den finns i den här liknelsen då. Först äter han, sen äter vi. Inte tackar han tjänaren för att denne gjorde det han var tillsagd att göra, så ska också ni säga. Med andra ord, det här är den attityd ni ska ha när ni tjänar Herren. Ni ska inte räkna med att han ska tacka er för det. Sen om han gör det, en annan sak. Det säger jag upprepar igen, för det här är så viktiga tankar. Jag ska ha den här attityden att det är min livskallelse. Jag ska bara göra så här. Simplemente jag ska ferlo. Helt enkelt måste man göra det här. Inga diskussion om saker. Det är min plikt. Och jag gör det här. Och sen så får Herren då, om han har lust att ge mig en belöning eller tack för det, det är hans sak, men det kan inte jag kräva. Det är den attityden vi ska ha. Så ska ni också säga. Ja, vi har gjort det som vi var skyldiga att göra. Herre, du är våran Herre, Fader i himlen. Och Yeshua, du är också våran Herre. Fader, vi vill tjäna dig med hela vårt hjärta. Vi ber att du lär oss att förstå det här, och att du ingjuter i vårat sinne, i våra hjärtan, sanningen om att vi är dina tjänare. Jag ber att du gör den starkare, den här sanningen, att vi lever för att tjäna dig. Jag ber att du stärker identiteten hos oss, att vi är utvalda att vara dina tjänare. Tack Fader att jag får vara din tjänare. Och tack för att du säger i himlen till dina änglar, där är min tjänare, när du talar om oss. Tack att du hedrar oss på det sättet. Och tack att du har tagit oss i din tjänst. Tack att du vill ha oss i din tjänst. Tack att du har skapat oss för att stå i din tjänst. Tack att du räknar med var och en av oss, Herre. Jag ber att du styrker självkänslan hos var och en som lyssnar på det här budskapet, så att ingen känner sig utanför, utan alla får förstå att du har en uppgift, att var och en är din tjänare och har en livsviktig uppgift att betjäna dig och se till att ditt rike får komma, att din vilja får ske precis här på jorden som den sker i himlen. Far, vi tackar dig för det förtroendet som du gett oss, för den kärlek som du har utgjutit och gett oss, att vi inte bara får kallas dina söner och döttrar, utan att vi får vara dina tjänare, att vi får stå inför dig och betjäna dig i ditt tempel, inte här på jorden men i himlen, i vår ande, som Paulus sa att jag tjänar Gud i min ande. Tack att vi får tjäna dig här. Tack att vi har änglars uppgift, änglarna som står i din tjänst. Du har gett oss samma typ av uppgift, att stå i din tjänst. Hinenu, här är vi. Här är jag. Sänd mig. Använd mig, Herre. Rör vi våra hjärtan nu så att vi kan förstå den här sanningen. Och aldrig någonsin tjäna andra gudar. Eller sluta att tjäna dig. Jag ber att du ger oss glädje i tjänandet, så att vi kan tjäna dig med glädje. Låt glädjen vara det som kännetecknar vårt tjänande. Låt glädjen flöda över, så att vi kan tjäna dig på rätt sätt. Tack för anden som du gett oss, som är den hjälpare som gör att vi kan tjäna dig med glädje. Prisa ditt underbara namn. Amen.